Ja, vi hörde här inledningsvis att temat egentligen i kyrkoåret är ett är nödvändigt, men det är valdag och jag har som rubrik på min predikan satt kristen i ett demokratiskt samhälle och kommer att dela lite tankar omkring det här på olika vis. Men när vi läser i Bibeln så står det i första Mosebok 10 och 8 om Nimrod. Det står att han blev den första härskaren. Och läser man någon annan översättning så står det att han var den första som grundade ett rike. Och så var han en väldig jägare, står det också om honom. I övrigt vet vi inte så mycket mer än att han var barnbarn till Noa. Så vi är ganska långt tillbaka. Och så kan man då fundera, varför grunda ett rike? Och det kan finnas flera anledningar till det. Vi människor har på olika sätt slutit oss samman. I grupper, det kan vara ett fotbollslag som sluter sig samman för att bilda ett bra fotbollslag. Man behöver samarbeta. Eller det kan vara en by som hjälps åt när det händer någonting. Och man hjälper varandra. Och det kan vara ett land. Man sluter sig samman för att hjälpas åt. För att lösa vissa gemensamma problem. Och för att känna samhörighet med varandra. Men när det gäller olika riken och länder. Så har det också ofta varit maktbegär. Att man vill behärska andra. Och så kan det finnas olika anledningar till sammanslutningar på olika sätt. Och sammanslutningar kan missbrukas. Det som inte var tänkt för att ge makt utan för att man skulle hjälpa till kan göra att vissa ändå tillskansar sig makt. Och så kan makten missbrukas. Och det finns det många exempel på. I Jeremia 29 och 7. Det är ett brev som Jeremia sänder till de fångna i Babel. De har fått vandra bort i den babyloniska fångenskapen. Och så har det kommit vissa falska profeter och sagt att ni ska snart få återvända. Och så talar Jeremia om att nej, det kommer vara i 70 år innan ni får återvända. Och så skriver han: sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den går det också väl för er. Sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap, säger Gud. Folket hade vänt Gud ryggen och så hade de fått gå bort i fångenskap till Babel. Så Gud säger att det är jag som ligger bakom fångenskapen, för ni har vänt mig i ryggen. Det är inte Babylonien i sig, det är bara mitt redskap. Men när ni nu är där borta i fångenskap, sök då den stads bästa och be för den. Och om de som var fångar i en diktatur hade anledning att be för den stad och det land de bodde i, så har du och jag hur många anledningar som helst att be för dem som tar ansvar i vårt land, oavsett om det är kommun, i landsting eller i riksdag, regering. Be för den stad där ni bor. Går det väl för den så går det väl för er. Jesus säger i sin bergspredikan, och det är fascinerande hur olika delar av Bibeln hänger ihop och egentligen ger samma budskap. Matteus 5 och 44. Jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Det Jeremia fick förmedla drygt 500 år tidigare, det säger Jesus. Be till och med för dem som hatar er, be för dem som förföljer er. Och i Romarbrevet så skriver Paulus till församlingen i Rom. Romarbrevet 12 och 14. Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte. Och när Paulus skrev det här så hade ännu inte de egentliga förföljelserna mot de kristna i romarriket startat. Men det är väldigt tydligt att oavsett om vi håller med dem som regerar eller om vi inte håller med dem, så är du och jag som kristna kallade att be för dem. Bibeln säger aldrig att vi ska hålla med dem. Ibland har vi anledning att göra det, ibland har vi anledning att inte göra det. Men oavsett så ska vi be för dem. Det är Bibelns budskap. Häromdagen hörde jag på radion att någon politiker hade sagt att islamiska regler var viktigare än svenska regler. Och det där kan ge oss en tankeställare. Jag håller definitivt inte med den personen som sa det, och han fick inte fortsätta och kandidera heller. Men det kan ge oss en tankeställare. Hur tänker jag som kristen på kristna regler kontra Sveriges lagar? Och de allra flesta lagar i Sverige har du och jag inga som helst problem med att följa. Vi har dem som med oss i vår tradition, i vår uppfostran, i vår kultur, att det är självklart. Och sen finns det andra lagar som vi ifrågasätter. Och vi kanske följer dem även om vi tycker de är dumma. Och sen ibland så finns det anledning, inte ofta i Sverige, men i många andra länder så finns det anledning för kristna att bryta mot de lagar som finns. Det finns länder där man inte får undervisa barn i kristen tro, men de kristna gör det i alla fall. Det finns länder där man inte får äga två biblar, men de kristna som har chans att äga biblar, de gör det i alla fall. Och så finns det regler som vi kan fundera kring. 1973 så mönstrade jag. Och jag talade om i samband med mönstringen att om jag inte får vapenfri tjänst så kommer jag att totalvägra. Det var i så fall olagligt och civil olydnad. Nu fick jag vapenfri tjänst. Jag behövde aldrig totalvägra. Så jag har aldrig behövt sitta bakom galler eller ens vara på en öppen anstalt. Men det var andra som gjorde det. Och samtidigt när det gäller sådana lagar så är det väldigt viktigt att vi som kristna, Bibeln är inte solklar på alla punkter så att vi kan säga så är det och så är det inte. Utan det finns frågor där vi måste fatta egna beslut. När min bror som är 3 år yngre hade läst min vapenfriansökan så ledde det till nej, jag ska göra värnplikt. Han kom till ett annat beslut. Han är lika kristen som jag, men han fattar ett annat beslut. Och jag hörde om vissa som vid den tiden kring mitten på 70-talet som valde att göra vanlig värnplikt. De nästan kände sig ibland utfrusna för att de inte hade sökt vapenfri. Och det blir också fel. Men det finns alltså regler, men det kan vara väldigt nyttigt när vi hör människor som kommer från en annan tradition, hur de värderar sitt jämfört med det som är lagligt i landet de lever i. Och ibland kan vi behöva tänka till, hur reagerar jag på de lagar som finns? De allra flesta börjar följa och följer, men ibland behöver jag också ifrågasätta. Sen har vi en väldig fördel som kristna i Sverige, att vi faktiskt får tala om och ingen förföljer oss därför att vi har en annan uppfattning och tycker att det borde vara så istället. Demokrati kommer från grekiskan, folkstyre. Men i Grekland vid den tiden så var det inte demokrati. Det var fria män som fick rösta, inte slavar och inte kvinnor. Så det var en väldigt begränsad demokrati och vi skulle inte kalla det demokrati. Men i Gamla testamentet så var det inte meningen att Israel skulle vara en demokrati, men inte heller diktatur. Det skulle vara en teokrati. Gud skulle bestämma. Det var hans lag som skulle gälla, förmedlad genom Mose och genom traditioner och generationer tolkad. Och ibland har människor försökt att skapa det där nya gudsriket här på jorden när man försöker att allt ska vara så. Men om kristna i Sverige vore 80% av befolkningen och överens, så är det inte säkert att alla lagar vi beslutade mänskligt sett skulle vara bra för de 20% som inte var kristna. Så handlar det om att visa respekt. Men du och jag, vi är kallade att leva utifrån vår kallelse, utifrån vår uppgift. Filipperbrevet 3:20. Vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. En annan bibelöversättning, vårt hemland är himlen. Och ibland har kristna och kanske någon gång med fog blivit beskylld att man har inte brytt sig om jorden för vi ska ändå till himlen. Men då har man missuppfattat sin roll som kristen. Redan i skapelsen så säger Gud till Adam och Eva att de skulle bruka jorden, de skulle förvalta den, de skulle ta hand om den på bästa sätt. Och hela Bibeln igenom pekar på att vi ska hjälpa varandra, ta hand om varandra och verkligen bry oss om att försöka göra det så bra som möjligt redan här på jorden. Och samtidigt så är det en trygghet att veta att vi ska inte stanna här för alltid. Vårt hemland är himlen. Och så gäller det att ha båda de här fokus samtidigt. Och vi människor, vi har väldigt lätt för att få tunnelseende. Om vi bara behöver fokusera på en enda grej så är det väldigt enkelt. Och det kan ibland bli en låsning. Det hände en väldigt snabb låsning, men den löste sig väldigt fort här innan. Rampen var inte lagd här. Och så skulle vi lägga in den och så satt Monica här och så säger Sivert, ja, men hon måste backa ut före. Det var en låsning. Det gick att köra ut och köra runt när rampen låg. Att ta med er i predikan, jag hoppas ni inte misstycker. Sådana låsningar kan det bli i större frågor som är väldigt mycket viktigare. Att vi låser oss, vi ser bara en lösning och jobbar bara på den. Och så är Bibeln väldigt tydlig med att vårt hemland är himlen och vi ska vänta Jesus tillbaka. Men vi ska samtidigt göra allt vi kan för att jorden och det samhälle vi lever i ska bli så bra som det bara går. Och så är det vårt ansvar som kristna. 1 Timoteusbrevet, som Paulus då skrev till sin yngre medarbetare och lärjunge Timoteus, så skriver han i 2 kapitlet. Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Det är gott och rätt inför Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Paulus uppmanar Timoteus, och när han skrev det här brevet så var det förmodligen Nero som var kejsare. Förmodligen skrevs det här brevet i början på 60-talet. Och Nero var kejsare från 54 och till 67-68 någon gång. Och vi hörde igår eftermiddag, vi som var här, att Nero var ingen särskilt trevlig person. Fast när jag läste på nätet så var han ganska diplomatisk och bra i början, men spårade ur fullständigt. Men än när Paulus skriver det här så har inte förföljelsen mot de kristna, den kommer inte från staten, så att säga, från romarriket. Det fanns motstånd ibland, men det var inte staten som bestämde att nu ska vi förfölja de kristna. Och så uppmanar Paulus om förbön för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv. Och då är frågan, levde Paulus ett lugnt och stilla liv? Han for ju som en skottspole mellan olika ställen för att predika evangelium. Jo, men det var hans kallelse, det var hans uppgift. Och när det var lugn i romarriket så kunde han färdas hit och dit och predika evangelium. Han kunde besöka församlingarna han hade grundat. Och så uppmanar han Timoteus och de han undervisade, bed för alla som har makt så att det är lugnt och stilla i riket, så att vi kan fortsätta att föra ut evangeliet. För Gud vill att alla ska bli frälsta. Och när det blir krig och oro så är det svårt att göra det som är bra. Och så uppmanar han dem, bed för alla som har makt. När jag var i tonåren så firade jag ganska ofta gudstjänst med Svenska kyrkans ordning. Och då i den allmänna kyrkobönen, som det kallades, så var en formulering: led vår konung och all överhet i din sanningsljus. Led vår konung och all överhet i din sanningsljus. Vad gör vi ikväll när vi sitter i valvakan? Stönar vi för att resultatet inte blev som vi ville? Eller är vi beredda att be för dem som får ledningen, oavsett om vi delar deras politiska färg eller inte? Första Mosebok 18 berättar om hur Gud och Abraham samtalar med varann. Och hur Abraham ber för Sodom. Gud talar om för Abraham att han ska förstöra Sodom, för det är så syndigt där. De har vänt Gud ryggen. Och det är inte bara så där lite allmänt obehagligt, utan det är fruktansvärt. Och så känner Gud att jag måste förstöra den staden. Och så säger Abraham, och han börjar: ja, men tänk om det finns 50 rättfärdiga i stan. Då kan väl inte du som är rättfärdig förstöra stan och utplåna 50 rättfärdiga? Och så säger Gud: nej, finns det 50 rättfärdiga så ska jag inte göra det. Men så inser Abraham att nej, det finns nog inte 50 rättfärdiga. Så sänker han till 40. Och så sänker han och sänker och sänker. Och till slut, om det finns 10 rättfärdiga, så säger Gud: nej, då ska jag inte förstöra stan. Och så kan vi utifrån det förstå att du och jag, om vi vill leva i gemenskap med Jesus Kristus, så är vi också ett skydd för det samhälle vi lever i. Om du och jag vill följa Jesus, så är det bra för det samhälle vi finns i. Det är vad Bibeln säger. Och ett skydd för samhället. Och så är det vår uppgift också där. Och när Petrus skriver sitt första brev, Första Petri brev 2:11-17. Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från det kötsliga begären som för krig mot själen. Uppför er väl bland hedningarna, så att de som anklagar er för att vara onda ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han besöker dem. Underordna er alla mänskliga myndigheter för Herrens skull, både kejsaren som högste härskare, ståthållarna som är sända av honom för att straffa dem som gör det onda och hedra dem som gör det goda. Det är Guds vilja att ni genom att göra gott ska tysta munnen på oförståndiga och okunniga människor. Ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel för det onda, utan för att tjäna Gud. Visa aktning för alla, älska era trossyskon, vörda Gud och ära kejsaren. Och vi kan väl konstatera att när Petrus skrev det här brevet, det var förmodligen också samtidigt när Nero var kejsare. Men det var några år innan förföljelsen mot den kristna församlingen hade börjat. Han skriver till och med ära kejsaren. De statsministrar jag kan minnas, jag kan ha glömt någon, men ungefär det är tillbaka till Tage Erlander på 60-talet. Och jämfört med kejsar Nero så har alla statsministrar i Sverige varit nästan änglalika, oavsett vilken politisk färg de hade, jämfört med kejsar Nero. Och ändå så skriver Petrus, ära kejsaren. Så långt det går ska du och jag som kristna inte leva i konflikt med det samhälle vi lever i. Och samtidigt ska vi vara väldigt tydliga med vår ståndpunkt i olika frågor. Vi ska försöka att utifrån hur vi tolkar Bibeln tala om för det samhälle vi lever i, så här tror jag det ska vara. Men vi ska be för dem som har makt, för dem som leder. Sen kan jag inte heller släppa dagens tema. Ett är nödvändigt. Vi hörde texten här, Karin läste den ur Nya levande Bibeln. Och jag ska läsa den ur Folkbibeln, Matteus 6, 31-34. Bekymra er därför inte och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Och så blir det väldigt tydligt när vi läser Bibeln att det egentligen är bara en sak som är nödvändig. Och det är din och min Guds relation. Det är det som är nödvändigt för oss. Vi kan önska oss en massa saker, och som Karin inledde här i början, om vi har en massa val att göra. Och de där valen åtföljs ofta av önskningar. Om jag gör det valet så kanske det går så, och det känns ju ganska bra. Och gör jag det valet sen så kanske det kan gå så, och så blir det bra. Och så har vi en massa val och en massa önskningar. Och så säger Bibeln att vi får leva i gemenskap med Jesus Kristus. Och så kan det vara bra även om det mänskligt sett inte alltid är bra. Men det är det viktigaste, och egentligen det enda viktiga, det är att vi lever i gemenskap med honom. Ett är nödvändigt. Tack Jesus Kristus för att du inbjuder oss att leva i gemenskap med dig. Herre, hjälp oss i den värld där du har satt oss. Vi tackar dig för det land vi har här. Tack för de friheter vi har. Tack för de möjligheter vi har. Herre, hjälp oss att ta vara på möjligheterna. Hjälp oss att inte missbruka frihet. Men hjälp oss framför allt att stötta de som har ansvar i förbön. Och att göra vad vi kan, både att vi söker ditt rike och gemenskapen med dig. Och att vi försöker förmedla det till andra på ett bra sätt.